Jag är verkligen glad att vara hemma igen.
Och jag har många gånger tänkt fram emot den här stunden när jag skulle stå här igen och inte kunnat hålla mina tårar tillbaka. Så har jag känt längtan till er och kärleken till er. Jag har stått i många talarstolar de sista 2 månaderna. Mycket enklare natur än denna. Och mycket enklare kyrkolokaler än denna. Men ändå så älskar jag den här talarstolen mest. Inte därför att den är så vacker och inte därför att den står i en vacker kyrka. Utan därför att det innebär att jag får tjäna en sån underbar församling som Salomförsamlingen. Om ni visste vad jag är tacksam till Gud för att få vara er tjänare. Ja, det är en chock att komma till Indien, men det är också en chock att komma hem. Skillnaderna är så oerhörda att intrycken inte går att smälta på 2 månader. Och kanske det behövs längre tid att smälta intrycken efter att ha kommit hem och upplevt kontrasten återigen. Det som gör mest ont i en när man kommer hem, det är att höra orden om kraven på en ännu högre levnadsstandard. Det är att känna oviljan uttalad att tänka sig en möjlig sänkning av levnadsstandarden för att kunna hjälpa människor som lever på en bråkdel av det vi njuter av i det här landet. Sverige har fallit offer för penningbegär och materialism, och det har fört vårt folk långt bort ifrån Gud. Det är den största synd som vår nation lever i, tror jag. Och vi behöver väckas över denna synd. Kanske detta ska vara den väckarklocka som ånyo bringar andlig väckelse över detta vårt land. Jag ska inte idag stanna upp inför de sociala förhållandena i Indien, Nepal och Bangladesh, de länder som jag besökt. Jag måste få smälta intrycken ytterligare en tid. Och jag ska mera i detalj redogöra för, också med hjälp av bilder, vad jag har sett och upplevt. Men naturligtvis vill jag att ni ska förstå att jag är tacksam till er som församling att ni lät mig åka på detta sätt. Och jag har många tackhälsningar till er för att ni lånade ut mig så välvilligt. Jag vill personligen i allas öron också tacka min fru. Hon har varit strålande. Hon uppmuntrade mig att åka. Annars hade jag inte kunnat tänka mig att åka och lämna henne med 3 ganska så livliga barn. Natt och dag. Men hon har villigt ställt upp och uppmuntrat mig att åka. Och för andra vill jag tacka också, som ni alla hörde, Bent Dikander. Som också uppmuntrade mig att åka. Trots att det för honom skulle innebära större arbetsbörda. Jag skulle förmoda att det kanske märktes att jag var borta. Jag vet inte, det kanske. Han ser så pigg och kraftfull ut, så det kanske inte var någon skillnad. Men det kunde han kanske inte veta i förväg. I alla fall så är jag tacksam till att få ha en sån kollega som gärna såg att jag fick komma ut på det här sättet. Jag kom ju först till Dhaka i Bangladesh och träffade KG Johansson. Första dagen på New Life Center där i Dhaka gick jag omkring och bara grät. Jag vill inte visa mina tårar, jag fick svälja gång på gång. Men att se den tjusiga insats som vi där får vara med att göra i att ta hand om dessa undernärda, smala, spinkiga små barn. Det är en sån gripande upplevelse. Och en sån kärlekshandling att den är så skön, den är så vacker. Mitt i all lort och elände så finns denna utsträckta kärlekshand. Mitt i denna miljonstad. Jag har också sett vår egen missionär Margon Pettersson, som ju jobbar med barn och ungdomsarbete i Dhaka. Och hon har hälsat så varmt till er. Det är inte så lätt att vara ensam kvinna i ett muslimland. Men hon gör verkligen vad hon kan. I Nepal träffar jag också våra ö-missionärer och förundrades över det fantastiska arbete som ändå missionen kan göra genom människor som ställer sig villigt till Guds tjänst. Det är så tjusigt, det är så vackert att se den i sin uppoffrande gärning och i sin kärlek till landets innebyggare. Jag fick också sammanträffa något med den mer eller mindre underjordiska församlingen i Nepal när vi en kväll hade ett bönemöte uppe på en vind. I Indien så vill jag hälsa er då från de 25 unga män som jag fick förmånen att undervisa i den bibelskola som skulle utrusta dem bättre för deras evangelistgärning i sitt hemland. Jag bodde hos missionärerna Evert och Svea Eriksson, vilka också bad om sin varma hälsning och som har varit något av en far och mor för mig under de här veckorna. Och jag fick vara deras son, sa de. Också de inhemska pastorerna Johnny Peters, Emanuel Gunnar hälsar så mycket till er. Och i Chaurishara träffar jag den bibelkvinna som Indiengruppen här underhåller. Och såg också den flickskola som där bedrivs. Och sista veckan så hade jag glädjen att få åka upp till Broderby Svas område i Västbengalen. Och det var en mycket intressant avslutning på min resa att få besöka det fältet och se de församlingar som där har vuxit upp de senaste åren och som lever mitt uppe i en väckelse. Man har döpt 150 stycken bara i år. Och det var ett sprudlande liv i dessa små församlingar ute i byarna. En äkthet, en genuitet i deras tro på Gud. Och en vision om att Gud skulle kunna föra verket långt vidare. Det är i stor utsträckning hinduer som har blivit omvända till Kristus på detta sätt. Varje fredag så fastar man och beder i alla församlingarna. Samlas i kyrkorna till fasta och bön för Guds verk i området. Och man vill gå vidare in i andra länder, i Bhutan inte minst. Detta konungarike som ligger gömt uppe i de tibetanska bergen. Börjar nu nås av evangelium och små husförsamlingar har startat tack vare det verk som församlingarna på vårt fält där ute bedriver. Jag ska återkomma mera i detalj till det här. I egenskap av kristen så var det naturligtvis en utmaning att komma till ett hinduland, ett buddhistland, ett islamland som Bangladesh är till exempel. Och jag har tvingats ställa mig inför frågan: varför är jag en kristen och inte en muslim? Och inte, eller inte en buddhist? Eller varför är jag inte en hindu? Är det bara omständigheterna som har gjort att jag har blivit en kristen och fortfarande bekänner mig som kristen? Är det bara det för att det känns riktigt som jag är en kristen? Vad är det egentligen för unikt med den kristna tron? Med vilken rätt kan jag göra anspråk på att Jesus Kristus är enda vägen till frälsning? Och jag vill i den här förmiddagsstunden utmana din tro lite grann. Om du bekänner dig som kristen, varför är du kristen? Och varför anser du inte att en muhammedan eller en hindu har samma frälsning som du har? Syftet med min förkunnelse här idag är inte att polemisera över andra religioner. Absolut inte. Det allvaret är allt för stort för att gå in i någon slags polemik och försöka nedgöra andra trosuppfattningar. Men jag vill i alla fall försöka att utvärdera idag vad som är unikt i det kristna evangeliet. Vad har jag att förkunna utifrån denna bok som inte en muslimlärare kan förkunna? Vad har jag att komma med utifrån denna bok som inte en buddhistlärare kan förkunna? Vad har jag att förkunna utifrån denna bok och denna uppenbarelse som inte en hindulärare kan förkunna? Paulus i sitt brev till Galaterna skriver: det vill jag säga i mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. Det är icke heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad det, utan genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Den här boken gör anspråk på att komma med en unik uppenbarelse. Den gör anspråk på att komma med ett unikt evangelium. Ja, så säker är Paulus på detta evangeliums riktighet att han uttalar orden: om också en ängel från himlen förkunnar ett evangelium som ligger i strid med detta evangelium, så vare han förbannad, överlämnad åt Guds dom. Hur kan du vara så tvärsäker, Paulus? Det finns ju andra religioner och det liknar till stor del, i långa stycken, den religion som vi bekänner oss till. Det vill säga, det finns i ögonfallande principiella skillnader, likheter, naturligtvis också skillnader, som ju är det viktigaste. Men låt mig stanna inför likheterna först. Och jag har talat om det här tidigare i många sammanhang innan jag åkte ut till Indien. Men jag måste få säga det här idag, därför att det har liksom bekräftats i hela min trosuppfattning vad jag egentligen har i det kristna evangeliet och vad som saknas i de övriga världsreligionerna. Det finns ju i alla religioner ett uttalat gudsmedvetande. Man har en gudsuppfattning, man tror på en gud, eller gudar, eller åtminstone en högre tillvaro, ett bättre tillstånd än den nuvarande jordiska. Man kallar det Jehova, man kallar det Allah, man kallar det Brahma, eller Vishnu, eller Nirvana. Man tror på någonting bättre än det närvarande. Men så finns också i alla religioner ett uttalat skuldmedvetande. En upplevelse inom människan att allt är inte som det borde vara med mig. Allt är inte som det borde vara med mänskligheten. Det finns en känsla uttryckt i varje religion av moralisk ofullkomlighet. En känsla av misslyckande i det moraliska ansvaret. Det finns en känsla av moraliskt ansvar. Och när man inte lyckats uppleva eller leva upp till detta moraliska ansvar, så upplever man en känsla av misslyckande och skuld, kallade synd. Och nästan en känsla av att straffräkenskap kommer. Om skuldkänslan är genuin, så måste det betyda att man tror att också räkenskap ska avläggas. Annars finns ju ingen grund för att känna skuld, om det ändå kvittar hur jag lever. Det finns en känsla av att man borde inte leva som man gör. Det finns en känsla av att man skulle vilja behaga den Gud man tror på, men man förmår inte. Det finns en känsla av orenhet, synd och ofullkomlighet. Det finns en upplevelse av att någonting har gått snett. Det har kommit en fnurra på tråden mellan den Gud, den tillvaro jag tror på, som finns där högre än denna, och mig själv. Allt är inte som det skulle vara. Så finns det för det tredje i varje religion en uttalad, mycket starkt uttalad frälsningslängtan. Det vill säga en önskan att den här skulden som jag bär på, den här känslan av orenhet som jag upplever, att den skulle kunna tas bort ifrån mig. Att konflikten, fnurran på tråden, skulle kunna upplösas och harmoni skulle kunna upprättas mellan mig och den Gud som jag tror på. En längtan efter förlåtelse. En längtan efter sinnesfrid och sinnesro. En önskan att kunna se framtiden an utan att känna fruktan. En önskan att kunna vara välbehaglig inför den Gud som man tror finns. En önskan att kunna undslippa hans rättfärdiga dom. Till att uppnå skuldens åtminstone förmildrande upplevelse. Till att uppnå konfliktens lösande. En väg till att uppnå åtminstone relativ sinnesfrid. En väg att försäkra mig om en bättre framtid, om ett bättre liv nästa gång jag föds. En önskan, en väg att föra mig in i en bättre ställning gentemot den Gud som jag tror på. Men det är också här som de olika religionerna skiljer sig, i det att de presenterar för oss olika vägar som är ömsesidigt motsägelsefulla. Varför vi måste i logikens namn säga att alla vägar inte samtidigt kan vara lika sanna. I så fall finns det ingen objektiv och slutgiltig sanning. Det besvärande för den kristne är inte bara dessa principiella likheter som vi finner mellan alla religioner, om han vill framhärda att hålla kristendomen för unik. Det ännu mer besvärande kanske är att det finns också funktionella likheter. Och med det menar jag att till exempel alla religioner har sin heliga litteratur. Muslimen har sin Koran. Buddhisten har sina heliga böcker. Hinduen har sin Bhagavad Gita. Och vi har vår Bibel. I alla religioner förekommer bön, ivrig bön, dagar av bön, fasta och bön. I alla religioner förekommer offer, ofta blodiga offer. Ja, till och med människooffer. Där är ju kristendomen undantagen naturligtvis. Men vi har ett offer som innebar ett mänskligt offer. I alla religioner finns religiösa högtider och måltider. Det finns altare som har byggts. Det finns tempel som har byggts. Och man kan inte undgå att slås av likheten i själva arkitekturen och konstruktionen utav templet. Ibland så trodde jag det var en luthersk kyrka jag såg på den indiska landsbygden, men det var bara ett hindutempel som sträckte sin spira också den upp emot himlen. Det finns religiösa riter, det finns sång, det finns musik, och jag har lyssnat till den hinduiska sången och musiken och upplevt den som vacker och upplevt hur människor intensivt har sjungit ut sin tro och tillbedjan till guden, till avbilden där inne i templet. Det finns heliga platser som man vallfärdar till. Det finns evangelisationsiver. Det finns predikan, det finns undervisning. Men var i all världen är då skillnaden? Varför ska vi evangelisera i Indien när man redan har religioner? Ja, död kristendom, mina vänner, har slående likhet med världsreligionerna. Vad är då det unika med evangeliet? Hur kan vi säga att det här är en unik förkunnelse? Med vilken rätt kan vi hävda att Jesus Kristus är enda vägen till frälsning? Är det inte förmätet att säga, som skriften säger, i inget annat namn finns frälsning? Ej heller finns under himlen något annat namn givet genom vilket vi kan bliva frälsta. Eller som Jesus själv sa, var det inte förmätet att säga, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Låt mig nu peka på de fundamentala skillnaderna. Det här är bara en ytlig jämförelse som vi har gjort. När vi mer kommer in och analyserar budskapets innebörd, så finner vi fundamentala skillnader. Och det är i huvudsak två fundamentala skillnader som jag ville stanna inför här idag. För det första så har jag funnit att i alla andra religioner är människan utlämnad åt sig själv att frälsa sig själv, mer eller mindre. Att utverka sin egen frälsning, att ackumulera meriter, att samla meriter genom böner, genom offer, genom fastor, genom pilgrimsresor, genom tillbedjan, genom att försöka blidka gudarna. Att ständigt vara inbegripen i en process där man samlar säkerheten för det tillkommande. Men alltid nervöst inbegripen i denna process, därför att man aldrig har någon slutgiltig visshet om huruvida meriterna ska vara tillräckliga eller inte. Och så kommer vi till det kristna evangeliet, där den förunderliga förkunnelsen möter oss. Av nåd är ni frälsta. Och det är icke av er själva. Guds gåva är det. Icke av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Här ser du den främsta likheten, den främsta skillnaden kanske. Skillnaden mellan meriter och nåd. Skillnaden mellan förtjänst och fri nåd. En gåva av Gud. Frälsningen kan inte förtjänas, men frälsningen kan mottagas. Det är en världsvild skillnad, mina vänner, som gör det kristna budskapet så unikt. Men för det andra skulle jag ännu mer vilja poängtera idag att skillnaden mellan hinduism, buddhism, islam och kristendom är skillnaden som uttrycks i orden åsikter och nyheter. Vad är det för skillnad på åsikter och nyheter? Ja, åsikter är ju en serie uppfattningar som man kan ha. Personliga uppfattningar och uppfattningar som kan erkännas av en större grupp. Nyheter å andra sidan är ju inte i första hand en presentation av åsikter, utan är en presentation av någonting som har hänt. Här är en viktig skillnad. Hinduismen är egentligen ett filosofiskt uttänkt system, en serie trosuppfattningar som du erbjuds att införliva med dig själv. Här är vad du ska tro om du vill vara en hindu. Här är vad du ska tro om du vill vara en buddhist. Här är vad du ska tro om du vill bli en sann muhammedan. Vad säger då det kristna budskapet? Vet du vad som har hänt? Har du hört vad som har skett? Vi presenterar inte för dig en serie trosuppfattningar. Vi kommer inte med en systematisk teologi i första hand. Vi kommer med nyheter. Vet du vad som har hänt i historien? Har du hört vad Gud har gjort för dig? Vet du att han har besökt den här planeten? Vet du att han har dött på ett kors för dig? Vet du att det finns en tom grav? Vet du att han har skänkt åt oss sin helige ande? Nyheter. Glada nyheter. Vilken skillnad! Jag vill mera analysera denna fantastiska skillnad. Hinduismen är faktiskt en religion som berömmer sig av att inte vara låst vid eventuella historiska fakta. Kristendomen å andra sidan är en religion som är helt uppbunden kring historiska fakta. Och kring historiska händelser. Det skulle man kunna säga, det var väl riskabelt egentligen. Ja, men kristendomen vill ge oss den sköna förankringen att den är möjlig att analysera, den är möjlig att pröva. Genom arkeologisk forskning och textforskning så kan vi komma fram till huruvida den här boken är en historiskt tillförlitlig bok. Den här boken är inte en serie filosofiska system som vi ombeds att införliva i vår tankevärld. Den här boken skildrar en Gud som har handlat i historien på vissa platser, på vissa tider och genom vissa människor. Åh, vad det är skönt! Det finns platser där vi kan gå idag och finna precis som Bibeln talar om. Buddhas undervisning går ut på att människan arbetar ut sin egen frälsning utifrån de fyra nobla sanningarna som han lägger fram för oss. Islam presenterar mig ett annat trossystem. Och att bli muslim innebär att du accepterar detta trossystem och praktiserar detsamma. Men kristendomen kommer med sitt glada budskap. Vet du vad Gud har gjort för dig? Jag skulle vilja sammanfatta det kristna budskapets unika egenskap och karaktär i fyra punkter. Och jag har många gånger använt mig av det här tidigare. Det har bara blivit så mycket mer levande för mig nu. En unik inkarnation. Ett tomt kors i historien. En tom grav i historien. Och för det fjärde, en pingst i historien. Bara vi kommer till Bibeln så rör vi oss plötsligt med en unik litteratur. Visserligen finns det en Koran, visserligen finns det Bhagavad Gita och visserligen finns det annan religiös litteratur av mycket högtstående karaktär. Men ingen bok lik Bibeln. Ingen bok som lånar sig eller ger möjlighet till så hög trovärdighet rent historiskt som just Bibeln i det att vi här äger inte mindre än 5000 kopior av tidig ålder utav originalen av till exempel bara Nya testamentet och Gamla testamentets böcker äger vi också kopior ifrån av tiden från tiden före Kristus. Den här bokens tillförlitlighet kan fastställas i mycket hög grad. Det finns ingen motsvarighet i någon annan litteratur, vare sig religiös eller profan. Bibeln som litteratur är unik i det att den är en harmonisk, enhetlig litteratur i sitt innehåll, trots att den skrivits under en tid av 1400 år av över 40 olika författare under 60 generationer, människor som inte hade direkt kontakt med varandra, människor från olika sociala nivåer, ibland konungar, ibland fiskare, ibland bönder, ibland profeter, ibland statsmän, ibland poeter och så vidare. Den har skrivits i olika länder, under olika tidsepoker, under flera olika världsriken. Den har skrivits ibland i palatser, ibland ute i öknar, ibland ute på resor, ibland i fängelser. Men den ger oss samma enhetliga sanningar om en personlig Gud och människans förhållande till denna Gud och vägen till frälsning. Samma enhetliga förkunnelse rakt igenom. Den är unik. Läser man Bhagavad Gita till exempel, som jag har försökt göra nu, så blir man förbryllad av dess motsägelsefulla påstående gång på gång. Men kristendomen har en unik uppenbarelse inte bara i skrivet format utan i en levande person, Jesus Kristus. Det finns också inom hinduismen massor av så kallade inkarnationer eller avatars, men det finns ingen lik Jesus. Ingen lik Jesus. Jag har sett hur man tillbett dessa avbilder av de så kallade inkarnationerna. Men det är oftast mytologiska figurer som man har hämtat ifrån gudasagorna. Det är inga historiska personer som har vandrat på Indiens jord. Utan det är mytologiska figurer som man hämtat ifrån gudasagorna. Och som man menar nu är någon slags inkarnation värd att bli tillbedd. För det andra, om vi tar några av dessa så kallade inkarnationer, Vishnu, Shiva eller Kali, så anses de vara inkarnerade i en lång serie av inkarnationer där gudomen i varje steg har förlorats mer och mer och den slutliga inkarnationen inte är fullt gudomlig utan är någonting mindre än fullt gudomlig. Alltså inte unik, inte ensam i sitt slag. Ingen av dessa inkarnationer anses vara unik eller ensam i sitt slag. En hindu menar ju att Kristus är en av inkarnationerna i raden. Och som Mahatma Gandhi själv sa, vi får inte ge honom en egen eller suverän tron. Han är bara en i raden. För det tredje så innebär inkarnationerna inom hinduismen inte någon sann manifestation av guddomen. Och man själv säger att det som tillbeder dessa avgudabilder och inkarnationer egentligen gör det på grund av mindre eller en lägre andlig perception och andlig förmåga att nå kontakt med den verkliga guddomen. För islam är ju bara tanken på en inkarnation en hädelse. Omöjligt för Gud att uppträda i kött och blod. Inom buddhismen är också inkarnation egentligen en omöjlighet, eftersom Buddha själv ju inte förkunnade någon tro på någon personlig gud. Men efter hans död har han ju blivit upphöjd till en inkarnerad gudom. Men när vi kommer till Jesus Kristus så finner vi en unik person i historien. Och vad jag börjar uppskatta Jesu Kristi inkarnation mer efter detta besök i Indien. När vi nu närmar oss julen så närmar vi oss höjdpunkten av det som Gud en gång har utfört i historien, i det att han iklädde sig kött och blod. Kristus är för det första inte en mytologisk figur. Jag är så glad att det står i Lukas 2 att det hände sig vid den tiden när kejsar Augustus lät skattskrivningen utgå. Och tiden dateras, platsen dateras. Betlehem i Judén. Du kan inte få en noggrannare adress. Ett stall i dess utkanter. Det hände på en viss plats på den här jorden. Betlehem, Nazaret, Judén, Galileen, Jerusalem, Golgata. Det har hänt på den jord som vi själva trampar som människor. Gud har kommit in i historien. Hans liv och lära är återgivet för oss av trovärdiga ögonvittnen. Nya testamentet presenterar honom som sann Gud. Detta är unikt, mina vänner. Vi måste uppskatta det unika i Jesu Kristi inkarnation. Det är gamla testamentets Jehova som har iklätt sig kött och blod för att bli en av oss. Inte bara lik Gud, inte bara delvis Gud, utan Gud själv. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Gud var det lov. Kolosserbrevet 2:8-9 säger att guddomens hela fullhet bodde i honom lekamligen. Och 1 Johannes 5:20 säger att han är den sanne guden och evigt liv, Jesus Kristus. Kristus själv gjorde anspråk på att vara Gud och gudomlig helt och fullt. I Johannes 8:58 så säger han, innan Abraham blev till så är jag. Det vill säga, jag är av evighet. Och när judarna hörde dessa ord och detta höga anspråk, så tog de upp stenarna för att döda honom, ty de förstod väl hans anspråk och menade att det var hädelse, eftersom han nu gjorde sig till Gud, han som man menade bara var en människa. Och Johannes 17:5, när han är redo att lämna denna jord, så säger han, Fader, förhärliga mig nu med den härlighet som jag hade hos dig förrän världens grund blev lagd. Han är av evighet. Han erbjöd dem att överbevisa honom om någon synd, men det kunde inte. Han var syndfri. Ingen kan rycka dem ur min hand. Jag och Fadern är ett. Den som har sett mig, han har sett Fadern. Jag är livets bröd, världens ljus, uppståndelsen och livet. En gudomlig person trädde in på den mänskliga scenen och utförde gudomliga gärningar. Inte bara helade sjuka, också uppväckte döda, drev ut onda andar med sitt blotta ord, hade makt med naturlagarna, utförde skaparunder i det han mättade de 5000, förlät synder. Det finns ingen lik Jesus. Det finns ingen lik Jesus. Han är den enda människa i historien som vid bevarandet av full och erkänd personlig integritet, fullt frisk, klar och sund och på en hög moralisk nivå, vågar göra anspråk på att vara Gud. Det finns ingen lik Jesus. Han är den enda person som i historien har utfört gudomliga gärningar och bevisat sig vara Guds son. Det finns ingen lik Jesus. Det var så ynkligt att se annonsen i GP igår där Expressen efterlyser en god människa. Och ur en lång bildkavalkad på personer genom historien också låter Jesus Kristus figurera med epitetet en förkunnare. Men han var någonting långt mer. Han var någonting långt mer än en god människa. Han var en sann människa. Han var en god människa. Men han var också Gud i kött och blod. För det andra, mina vänner, vi måste hasta. Det tomma korset. Gud kom inte bara för att avlägga en visit och ett besök på denna planet och visa hur han var i egenskap av en person. Han kom faktiskt för att lösa det som är mänsklighetens största problem, nämligen syndproblemet. Vad ska vi göra med vår synd? Skuldkomplexet, orenhetskänslan. Alla religioner inser att det är detta som hindrar min frid, min sinnesfrid och min försäkran och trygghet inför framtiden. Det finns en universellt erkänd känsla alltså av moraliskt ansvar, vilket innebär att man tror att räkenskap ska komma. Hinduismen och buddhismen har det klart utsagt. I det att man tror på lagen om karma, sådd och skörd. Vad du gör i detta liv bestämmer ditt nästa liv. Detta ditt liv är bestämt av ditt tidigare liv. Det finns en lag, en rättvis lag, som sköter om hur det ska gå för oss, beroende på hur vi har levt. Synd medför skuld och skuld medför straff. Det är detta som konserverar hela det indiska samhället. Kastsystemet. Vad jag är ingenting att göra åt, eftersom det är beroende av mitt tidigare liv och betingat av mitt tidigare liv. Jag har att acceptera min fattigdom. Jag har att glädja mig åt min rikedom som en belöning för mitt tidigare liv. Och så konserveras man i den samhällsstruktur som finns. Men religionerna saknar lösningen på syndproblemet. Man försöker blidka gudarna. Man försöker bringa offer. Man försöker samla meriter. Man försöker att göra allt vad man kan för att om möjligt vinna frälsning och frihet från sin orenhet. Man tar till och med det orena gangesvattnet och sköljer sin mun och försöker rena det genom att dricka det, rena sin själ genom att dricka detsamma. Så djup är längtan efter renhet, så djup är längtan efter frälsning, att man kryper gärna de sista milen fram till de heliga platserna, om det också tar dagar, veckor, månader. Man späker sin kropp, man lånar sig till vad som helst, bara jag kan få frid. Hur ska jag betala min skuld? Vad begär du av mig? Jag är villig att göra vad som helst, oh Gud, bara jag får din frid. Och jag glömmer aldrig vittnesbördet utav Dr. Shandu Ray, som jag hörde för flera år sedan i Sydkorea. Men han växte upp i ett sydindiskt hem, hinduhem. Och när hans mor blev åldrig så fick han följa med henne på hennes pilgrimsfärder. Till nu när döden var snart förestående ville hon samla meriter. Ville hon göra sig trygg inför den förestående döden och det efterkommande livet. Genom att besöka de heliga platserna och bringa offer än här än där. Men, säger han, jag såg ingen frid i hennes andlighetsdrag. Bara en ovisshet om vad som möjligen skulle hända. Och det bringade denne man till ett intensivt studium under 9 års tid av hinduismen, buddhismen och islam. De religioner som låg närmast till hand, geografiskt för honom. Kristendomen hade han aldrig lärt känna. Han fann i dessa religioner ingen frid. Han fann alltid att han till slut i alla fall var utlämnad åt sina egna meriter och ivriga försök att tillskansa sig om möjligt en frälsning. Men ingen visshet. Hur många reinkarnationer ska behövas innan jag möjligen till slut kan få bli frias ifrån denna min kropp och uppgå det eviga? Outsagt. Kanske 1000, kanske 10 000, kanske miljoner. Om jag inte lyckas i detta liv, hur ska jag kunna veta att jag kommer att lyckas i nästa liv? Om jag inte kan få frid i detta liv, hur kan jag veta att jag får frid i nästa liv? Och så vacklade han i sin tro. Och så gick han till buddhismen och fann här inget svar heller. Så gick han till islam och fann att vid slutet av ditt liv skall dina goda gärningar vägas mot dina onda. Och den vågskål som väger tyngst skall bestämma din eviga destination. Hur skall jag veta att mina goda gärningar är fler än mina onda gärningar? Och problemet kvarstår också om offer bringas. Hur skall jag få makt över min syndiga natur om jag också kan bringa offer för synder som har begåtts? Hur ska jag kunna veta att jag förmår att leva bättre hädan efter? Jag känner min syndiga natur och det ger mig inget hopp inför framtiden. Så tänkte Dr. Shandu Ray. Och så kommer kristendomen. Så kommer detta budskap, detta förunderliga budskap, som Shandu Ray första gången mötte när han hemma hos en vän som var ögonsjuk ombads att ta Bibeln och läsa för denne kristne vän. Och han får upp Johannes 14 kapitel och för första gången läser han de märkliga orden: era hjärtan var inte oroliga. Tro på Gud, tro också på mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Den som har sett mig har sett Fadern. Min frid giv jag eder, icke giv jag eder den som världen giver. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Plötsligt möter han en Gud som inte kräver av honom ett visst beteendemönster för att tillskansa sig en eventuell frid. Utan nu möter han för första gången en Gud som erbjuder honom frid av fri nåd. Min frid giver jag er. Inte ger jag er den så som världen giver. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Och hans hjärta började mjukna. Och han mötte så småningom Kristus. Och fann att här är ju lösningen på syndproblemet. För kristendomen förkunnar att Gud inte bara har kommit in i historien som en person. Utan Gud har så identifierat sig med mänskligheten. Att han också har tagit på sig vårt syndproblem. Och tagit konsekvenserna utav syndproblemet. Och gått till korset. Och burit konsekvenserna av syndproblemet. Och vi har idag att förkunna ett tomt kors i historien. Din synd är buren. Din syndaskuld är buren. Straffet, konsekvenserna, döden som var en följd av synden är buren av en istället för dig. Ett ställföreträdande lidande har utförts i historien. Det var därför nödvändigt för Kristus att bli människa. Att ikläda sig kött och blod för att kunna representera oss på korset. Ingen annan Gud har sår, har någon sagt. Ingen annan Gud har gjort detta för människan. Dött för vår synd. Kommit för att lösa problemet för oss. Ingen annan Gud påstås ha dött för mänskligheten. Ett tomt kors. Synden är sonad. Frid kan erbjudas. Märkligt. Förstår du det unika i evangeliet? Och när vi sen kommer till den tredje dagen, den tomma graven, så blir det ännu mer fantastiskt. Människan har i alla tider fruktat döden. Döden är brutal och grym och den skiljer människor åt, familjemedlemmar från varandra. Den föder sorg och gråt och klagan. Döden har alltid varit mänsklighetens fiende och i alla religioner finns uttryckt en önskan om att det får inte vara slut med graven. Det måste finnas en fortsättning. Vi lägger ner mat åt de döda. Och vid Gangesfloden hängde korgarna upp i luften fulla med mat åt de dödas andar. Det vore allt för meningslöst att acceptera att graven vore slutet. Man orkar inte leva utan hopp. Men man äger inget slutgiltigt hopp. Buddhas grav har jag själv sett. Muhammeds grav kan du också vallfärda till. Ja, Kristi grav kan du också se. Men det unika är att den är tom allt sedan den tredje dagen efter hans död. En tom grav i historien. Vilken skillnad. Detta är grunden för hela evangeliet och allt vad evangeliet erbjuder. Här är den historiska förankringen och orsaken till att vi kan kalla det kristna budskapet för ett evangelium, det vill säga glada nyheter. För hur skulle det låta om vi sa: Kristus dog för våra synder och blev begravd. Punkt. Det är inget evangelium. Det inger inget hopp. Men när vi kan gå vidare och säga: och han uppstod igen på tredje dagen enligt skrifterna. Då finns plötsligt hoppet där. Då finns plötsligt jubeltonen där. Då finns det ett evangelium. Det finns en tom grav. Och den är grunden för hela vårt evangelium. Utan den är vår predikan fåfäng. Utan den är vi falska vittnen och missionen är ett oetiskt och omoraliskt företag. Eftersom vi i så fall är i stad med att bedraga människor. Om inte det finns en tom grav i historien. Då är också vår tro förgäves. Ty syndens lön var döden. Om han nu inte besegrade döden, hur ska vi veta att han verkligen besegrade synden? Hur ska vi veta att hans död skilde sig från de två rövarna vid hans sida? Döden är väl Guds bekräftelse på att Jesu Kristi korsdöd var en försoningsdöd för oss. När Jesus dog på korset så sa han: det är fullbordat. Och när Gud väckte honom upp på den tredje dagen så var det lika som Gud sa: ja, det är sannerligen fullbordat. Jag bekänner mig till sonens verk på korset och jag låter det vara godkänt och giltigt för alla som vill komma till åtnjutande därav. En full frälsning från synden. Den tomma graven vittnar därom. Djävulen har avväpnats båda sina vapen med vilka han har hållit mänskligheten fången. Synden och döden plötsligt tagna, ryckta ur hans händer, och han står där idag som en besegrad fiende som nu är oförmögen att behålla den i sitt våld, som bekänner sig till Jesu Kristi korsdöd och Jesu Kristi uppståndelse. Vilket evangelium! Förstår du vilket evangelium? Det frigör människan både från hennes syndaskuld och från hennes fruktan för döden. Hon går fri. Hon står på hans sida som sa: jag är livet, jag är uppståndelsen. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vilket evangelium! Det finns ingenting liknande detta, mina vänner. Och låt mig nog sluta. Gud har bara inte förordnat så att skuldproblemet har tagit om hand. Gud har inte bara förordnat så att dödsproblemet har tagit om hand. Gud har också förordnat så att den människa som kommit i åtnjutande utav korsets välsignelser och den tomma gravens välsignelser också står redo för att bli iklädd den kraft som gör det möjligt för henne att leva som hon innerst inne vet att hon borde leva, men i sin egen kraft känner sig oförmögen att göra. Du ser, mänsklighetens problem är inte att den är moraliskt okunnig. Mänsklighetens problem är inte att den inte vet hur den borde leva, utan mänsklighetens problem är detta: vi vet hur det borde vara, men vi är oförmögna att skapa de förhållandena. Men så kommer det kristna budskapets fjärde punkt. Det finns en pingstdag i historien. Gud har sänt sin helige ande, och Jesus kallade honom hjälparen, den helige ande som ska komma över er, ja, som ska komma in i er och som ska bo i er och som ska vara er hjälpare och den kraftutrustning som ska möjliggöra för er att bära vittnesbördet ut i hela världen i ord och handling. En kraft, en gudomlig utrustning som gör det möjligt för en dödlig människa att leva en helig Gud till behag. Vilken underbar lösning, mina vänner. Gud har inte lämnat människan åt sina egna svaga krafter och ansträngningar. Gud är också där för att ge henne den kraftutrustning, den inneboende helige ande som möjliggör för henne att leva som hon vet att hon borde leva. Så ser du att evangeliet faktiskt har svar på alla de kritiska punkterna i den religiösa upplevelsen, uttryckt i alla religioner, men befinner sig utan svar i de olika religionerna. Här finns plötsligt en Gud som har visat sig i historien, en Gud som vi kan lära känna personligen. Här finns plötsligt ett tomt kors i historien, en seger över den synd som människan kämpar med för att övervinna. Här finns plötsligt en tom grav i historien, en seger över den död som vi hela vårt liv annars skulle leva i fruktan inför. Här finns plötsligt i historien, sänd ifrån samma himmel, en tredje person i gudomen, Gud den helige ande, kommande för att innebo Guds barn och möjliggöra för dem att leva ett annorlunda liv i denna värld, ett liv som är välbehagligt för en helig Gud. Ser du varför evangeliet är så unikt? Det finns inget budskap likt detta. Det finns ingen Gud likt denna. Det finns ingen lik Jesus. Inser du ditt behov av honom? Välkommen att acceptera honom som din frälsare idag.
Herre, vi tackar dig för den nåd som det innebär att ha fått lära känna dessa glada nyheter. Vi kan inte fatta att vi har fått denna förmån, Herre. Och vi ser att många är utanför kunskapen om detta sköna evangelium, Herre. Och när vi förstår det skulle det driva oss till att än ivrigare förmedla detta glada budskap som frigör människan ifrån det under vilket hon nu slavar så som en träl. Synden och döden och fruktan inför en kommande dom, Herre. Ovissheten om ett kommande liv. Herre, vi tackar dig för att vi har evangeliet. Giv att vi är trogna och lojala mot dessa sanningar och framhärdar att i handens kraft och kärlek förkunna detsamma till en behövande värld. Och Herre, skulle någon finnas här idag som saknar upplevelsen av det tomma korset, som saknar upplevelsen av den tomma graven, som saknar upplevelsen av den himmelska personen, den helige ande, så beder jag, Herre, att den människan skulle känna sig så fattig, så tömd på sina egna möjligheter, att hon skulle villigt vilja ta emot vad du erbjuder idag. Amen.